Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, det är fredag förmiddag. Det är du och jag, Makoto, idag. Vi ska försöka ta oss igenom den här ganska händelserika veckan ändå. Både ur Silly-synpunkt. Vi ska också sammanfatta lite vad som hänt på fotbollsplanen i veckan. Vi sa ju det i Premier League-podden att vi skulle använda Sillypodden för att få gå igenom lite av det som händer midweek då i England. Det hände ju en del och det krokar ju i det vi ska prata om rent sillymässigt också. För det rör ju Manchester United. Så vi ska börja där. Ten Hag, som inte heter Ten Hag, han heter Ten Hag.
Men vi säger Ten Hag. För att alltså, annars blir det ju ohållbart.
Ja, men alltså, jag vill bara föra till protokollet att vi vet hur det ska uttalas.
Ten Hag.
När det nu börjas med liksom de här Nevsch och Fernandes och så vidare. Det ska vara
Bruno Fernandes.
Ja, exakt. Det ska alltså vara Erik Ten Hag.
Ten Hag.
Och inget annat, men vi kommer inte hålla på så. Vi kommer kalla dem för Ten Hag.
Ja, vi får se, vi blandar säkert. Det brukar vi göra här också.
Ja, det, ni kommer förstå vem vi pratar om. Och det är väl det enda som egentligen spelar någon roll. Är det helt klart för Manchester United nu? Vi har vetat ett tag att det skulle bli så. Ryktena kom för ett par veckor sedan här att det var mer eller mindre klart. Bakom kulisserna så har det väl varit klart ett litet tag. Och nu är det helt presenterat och det blir då Ten Hag som tar över Manchester United. Det är en jättespännande värvning, jättespännande tillsättning såklart. Men det finns många frågetecken kvar som han har att räta ut för att sättet som Manchester United spelar fotboll på just nu och den truppen de har, så kommer det ta lång tid i min bedömning att få Manchester United tillbaks till en nivå där de är med och utmanar om titlar. För att det här laget som de har just nu och det sättet de spelar fotboll på, matchen mot Liverpool, det är det absolut sämsta jag har sett ett Manchester United i mitt liv. Och då har jag tittat på Manchester United spela fotboll i över 30 år. Jag kan inte minnas en period där de har känt så här svaga, håglösa, på förhand underlägsna. En trupp som känns som att det finns ingen som borde vara där, finns ingen som vill vara där. De har en kapten som är helt obegripligt vad han håller på med. Sen har det hänt massa tråkiga grejer runt om, bombhot och så vidare, och det är liksom verkligen för jävligt. Och det är liksom så mycket runt Manchester United som är surt och inte bra just nu. Och det är det här Erik Ten Hag kommer in och ska försöka få rätt sida på. Och det är en jävla utmaning, det är en jävla uppförsbacke han har. Och hans erfarenhet och rutin är ju ändå hyfsat begränsad. Han har varit i Holland, sen har varit assisterande då för Pep Guardiola i Bayern München. Så att det är ju inte en... Man tänker en Louis van Gaal när han kom in med allt det som han hade i bagagen. Han har varit ute och sett och gjort allting. Det här är ju en manager som kommer behöva tid. För det kommer ta tid för Ten Hag att bygga upp det här igen.
Alltså, jag känner ju att det här är den... På förhand så är i alla fall i mitt tycke så är det här den smartaste tränarutnämningen de har gjort sen de började den här kavalkaden och att försöka erkänna
Sorelli. Det håller jag med om. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, jag tycker det är helt rätt val. Det sa man i och för sig först om David Moyes, att det skulle bli spännande där också, men det vart det ju inte överhuvudtaget. Sen har man ju på något sätt svamlat. Man har svamlat mellan att plocka typ baserat på väldigt stort bagage och CV alla Fanchal eller Mourinho. Alternativt gå bara enbart på vad hjärtat säger i form av Ole Gunnar Solskjær, eller bara helt förvirrat plocka in en interimlösning som överhuvudtaget inte fungerar i form av Ralf Rangnick. Här tycker jag att du har sonderat terrängen, du har kommit fram till och plockat ett av de intressantaste tränarnamnen i världen skulle jag säga, som jag är förvånad över att ha suttit i Ajax så länge som man har gjort, sett i vad han har gjort med det här laget i Champions League, sett i vad han gjort med det här laget i ligan och sett till hur det här laget spelar fotboll och sett till hur många spelare som går in i det här Ajax och blir genuint bättre. Det är det som har varit problemet med United också, att spelare går ju till United och blir sämre. Det är väldigt få som går dit och blir bättre. Det är väl Bruno Fernandes undantaget nästan. Såklart.
Ja, och han var ju väldigt bra innan Bruno Fernandes.
Ja, han var jättebra i Sporting också. Såklart, men.
Han är ju en av spelarna som man kommer behöva bygga runt, för att han är en av spelarna som håller kvalitet och som vi vet i rätt miljö och med rätt tränare kommer vara en spelare tillräckligt bra för en klubb på den nivån där Manchester United borde vara.
Sen måste man ju komma ihåg att det är i princip samma trupp som Ole Gunnar Solskjær hanterade och ändå gjorde helt okej resultat med och ändå lurade oss allihopa att tippa dem på Champions League-plats, lurade mig till att tippa dem tvåa inför säsongen. Det är ju i princip samma trupp plus förstärkningar i form av Jadon Sancho, Varane, Ronaldo som har kommit in inför den här säsongen. Så att jag tror ju att mycket sitter ju i miljön, mycket sitter i alltså bara den här onda spiralen man har börjat vandra ner för.
Verkligen.
Jag tror att spelarmaterialet som sådant, det finns spelare som absolut kommer att kunna lyfta sig under en ny tränare. Det finns spelare som absolut inte ska vara där och har förbrukat sina chanser också. Men det blir väldigt intressant att se hur mycket makt kommer Ten Hag ha att välja och vraka bland spelarna han vill köpa eller han vill plocka in till sitt system. För det här är det viktiga. Nu måste du börja värva för ett system. Du måste värva spelare som uppenbart passar in. Inte bara spelare som den här spelaren är väldigt, väldigt bra. Vi värvar den nu för att vi har råd. Inget mer sånt. Nu måste du plocka rätt speltyper. Sett till vad du har för trupp, sett till vilka som försvinner, sett till den fotboll som Ten Hag nu kommer att vilja spela. Det är ju inte säkert att han kommer att implementera exakt samma idéer som han gjorde i Ajax, för han har ett annat material att jobba med här.
Men det som jag har gjort, jag har försökt göra en ganska omfattande research på Ten Hag inför det här och lyssnat.
Ja, ni lyssnar alltså på Sillypodden där
med research,
en omfattande research.
När man har lyssnat på spelare som har spelat för honom, journalister som har följt honom länge, olika bedömare och folk som kan holländsk fotboll. Ten Hag är ju enormt mycket en produkt utav den holländska totalfotbollen. Han har ju då assisterat under Pep Guardiola, ja. Som ju också är såklart en anhängare utav den holländska totalfotbollen.
Den Cruyffiska skolan.
Precis, det är ju alltså Johan Cruyff. Johan Cruyff var ju Pep Guardiolas stora förebild och mentor i Barcelona. Ten Hag har Johan Cruyff som sin absolut största förebild i livet. Och han ska tydligen ha uttryckt att hans största sorg i livet är att han själv aldrig fick träffa Johan Cruyff och aldrig fick jobba med honom. Men han liksom, för han har så mycket fotbollsidéer runt den här holländska totalfotbollen som han hade velat då bolla med skaparen, den ursprungliga geniet, och att han själv då sa att när han väl fick jobba med Pep Guardiola så var det så nära man kunde komma, och att han då fick möjligheten att bolla sina idéer, att få en bekräftelse för att den fotbollsfilosofin som han trodde på, den som han stod för, faktiskt var en som var gångbar, och att han då fick inflytande och fick liksom bolla det här med Pep Guardiola under, och att det var oerhört värdefullt. Så att det är ju en tränare han nämner ofta då, som har betytt väldigt mycket. Och sen har han ju kommit till Ajax. Så det som är också är speciellt med Ten Hag är att han är en lite annorlunda karaktär. Han är liksom inte, han kommer från början från en väldigt rik familj. Han kommer från en ganska extrem överklass faktiskt. Hans familj driver ett stort fastighetsbolag, hade mycket pengar. Han förväntades bli företagsledare, precis som hans bröder har blivit då i det här familjeägda fastighetsbolaget. Han har aldrig behövt pengar. Det har aldrig varit en motivering för honom, för pengar har han alltid haft i hela sitt liv. Och det är inte det han drivs av. Han drivs inte utav prestige. Det har också liksom funnits. Han drivs utav andra saker. Han drivs av en enorm passion för fotboll. Han älskar fotboll, han lever fotboll. Han jämförs ofta då med många av de här bästa tränarna i världen, som Pep Guardiola, Jürgen Klopp och så vidare. För han är otroligt intensiv och väldigt, väldigt detaljstyrd. Det finns historier om hur vaktmästaren ställde upp vattenflaskor på ett sätt som inte passade honom. Det stod bara random på ett bord och vem som helst fick ta en vattenflaska. Så kan man inte ha det, det måste vara ordning och reda. Så att han ändrade liksom ordningen som alla fick ta vattenflaskor i omklädningsrummet. Det är ner på varenda liten mikro detalj. Alla spelarna ska in på Ten Hags kontor efter varje träning, efter varje träning, för att titta på filmat material och se vad de gjorde fel, vad de gjorde rätt och vad de ska göra bättre. Och såklart efter alla matcher. Det är oerhört intensivt att spela under Erik Ten Hag. Det är hans idéer, det är hans filosofi, det är hans detaljer, och allting måste du utföra precis så som han säger det. Annars så är det tack och hej.
Jag tror att det är helt rätt. Alltså det är helt rätt, den typen. Du har liksom gått igenom Ole Gunnar Solskjaers barnahage här innan. Där alla egentligen princip får göra vad de vill. Och han mest ser glad ut där i hörnet. Om man ska dra det väldigt långt då. Rangnick har ju sina idéer. Men det var ju bara går inte att implementera som en interimlösning. Jag tror att det här är rätt väg att gå. Sen såklart, den här truppen som den är. Den känns ju inte som den mest lättjobbade i den sammanhanget, men samtidigt, de måste ju göra någonting. De fattar ju själva att det här inte är okej. De fattar att vi måste ju ändå följa den här idén för att ha någon form av möjlighet att faktiskt nå några framgångar och vinna titlar och så vidare igen. Mm. Och han kommer plocka in spelare som är redo att följa den idén till punkt och pricka. Ja. Så där tror jag att det finns, det är bara positivt egentligen att de får in någon av den karaktären. Det är ju en sån typ som till exempel, vissa klubbar kan ju inte ha den typen av tränare, sägs det ju. Alltså till exempel Real Madrid är ju en klubb som allmänt brukar säga så att, ja, men man kan inte ha en detaljstyrd tränare typ Rafa Benitez, det bara krockar. Mm. United har man ju tidigare ändå känt lite i samma kategori, att det där är inte riktigt den typen av ledarskap som funkar i den klubben. Nu är dock den klubben på ett ställe där de behöver just den typen av ledarskap. De behöver någon som sätter någon form av systematik i det hela. För den här truppen på pappret ska inte vara så dålig som den är. Det finns inte. Man kan säga att spelare som inte är hemma där och visar att de inte gör det. Men det är ett liksom kollektivt problem, ett mentalt problem. Så dåliga är inte de här spelarna. Harry Maguire är inte en så dålig mittback som han visar här. Det vet vi för att vi har sett honom i landslaget och vi såg honom i Leicester. Marcus Rashford är inte en så pass dålig fotbollsspelare som han är nu. Bara att, alltså, han verkar vara helt under isen på alla sätt och vis. Paul Pogba är absolut inte en så här pass dålig fotbollsspelare egentligen. Han kommer ju för sent att vara kvar, men ja, och så vidare. Så att jag tror att det här kan vara bra så länge truppen drar åt samma håll. Och så länge Ten Hag nu också får möjlighet att faktiskt pinpointa sina värvningar. Att han får det han vill ha. Och att du inte har en ledning samtidigt som bestämmer sig. Nej, vi vill hellre ha den här spelaren istället.
Jag tror så här. väldigt mycket. Och nu kommer jag göra mycket, mycket paralleller till när Jürgen Klopp tog över Liverpool. För att
det är en väldigt bra parallell i sammanhanget.
Det är nog det närmsta vi kan komma, med tanke på att det var en trupp som alla liksom ansåg hade gått ut för, var för dålig, resultaten var absolut inte där. Nu kom Jürgen Klopp visserligen in mitt i en säsong som ju var på deke, så lyckades ju vända den till viss del, i alla fall rädda den hyfsat. Men han sådde ju ganska många frön där. Men det arbetet, att det handlar kanske inte så mycket om att få in så mycket spelare som möjligt. Det handlar om att du måste få spelarna att köpa in på en idé. Du måste ha spelare som vill samma sak som din tränare, och som köper in på det och gör det till 100%. För att, jag menar, det var ju gott om spelare i, jag menar, Roberto Firmino var i Liverpool. Han värvades faktiskt av Brendan Rodgers. Och alla folk tänkte, ja, men det är väl en okej spelare. Tills det, liksom, miljön förändrades, Jürgen Klopp kom in, alla köpte in på den här idén. Plötsligt så blev Roberto Firmino, ja, men en av ligans bästa anfallare, vilket han ju var under liksom de kanske tre följande säsongerna. Och det fanns ganska många sådana exempel i den truppen på spelare som man kanske inte tyckte riktigt höll nivå, men när miljön blev bättre, när idén var tydlig och när alla köpte in på den här idén och du hade en manager som var väldigt, väldigt liksom karismatisk, intensiv, noggrann i allt, så funkade det. Och det finns många fotbollsspelare, tror jag, i Manchester United som är tillräckligt bra egentligen.
Stora skillnaden här är väl egentligen att United har en trupp som förväntas göra så mycket mer. Liverpool i det stadiet hade ju en trupp som gjorde ungefär vad de förväntades av dem. Alltså, för det, den på pappret var ju inte bra. Alltså, nej, under den här perioden.
På pappret var den ju ännu sämre än den som Manchester United har nu. Alltså, ja,
och otroligt mycket svagare på pappret än den United egentligen har nu. Ja. Den United som vi som sagt höjde till skyarna inför säsongen.
Men
i alla fall vissa av oss.
Med det sagt, så många har ju ställt frågan då till oss under flera, vilka ska bli kvar, vilka ska han satsa på? Vi kommer ju komma in på några namn som då ryktas värvas. Som jag ser det finns det fyra spelare att bygga ett lag runt, alltså någon slags ryggrad i det här laget som jag tycker är tillräckligt bra. Och som håller väldigt hög kvalitet. Bruno Fernandes såklart. Varane. Alltså Varane är en duktig mittback. Absolut att han inte har kanske gjort sin bästa säsong här och att han inte är någon mittbacks liksom ledare på det sättet, men det är en väldigt väldigt duktig mittback. David De Gea är en utmärkt målvakt. Har han liksom alltid varit egentligen. Och Jadon Sancho han har kommit in, han har inte kommit in och gjort sin bästa säsong heller, men det är ingen som gör det i den här miljön. I rätt miljö så vet vi att Jadon Sancho är en jävla världsspelare. Han var det i Dortmund. Han var en av världens absolut bästa offensiva liksom unga talanger. Och det är han ju fortfarande. Så att, där har du fyra stycken som rätt in kan gå in i en startelva med lite bättre förutsättningar och vara och spela i stort sett vilket topplag som helst, skulle jag säga.
Ja, och sen så får man ju räkna med också att då måste du fortfarande ha komplement. Du kan inte, alltså Rangnick har ju varit inne på hela tiden, det behövs hur många fönster som helst för att göra om det här. Också intressant att han hela tiden flyttar på att truppen är för dålig i varje intervju också. Att
det blir han har flyttat väldigt mycket fokus från sig själv.
Ja, det blir väldigt, väldigt många fler spelare som måste värvas in på en gång per förlust. Att det först, vi måste värva liksom 5-6 nya spelare. Vi måste värva 7-8 nya spelare. Vi måste värva 10 nya spelare efter på matchen. Så att
runt de här spelarna så som jag ser det, så nej, men det som Manchester United inte ska göra nu är att gå ut och köpa fler miljardspelare. De måste bygga en grund med duktiga, välscoutade, nyttiga spelare som gör precis det jobbet som Ten Hag kräver. Alltså verkligen plocka pusselbitar till en helhet.
Så inte Declan Rice då?
Declan Rice tycker jag i och för sig är...
Men där har du en miljard, det är ju det som är problemet här.
Han är ju visserligen miljardspelare, men nu kommer jag gå tillbaka till Liverpool igen. Han behöver hitta en Andy Robertson, en Gini Wijnaldum. Alltså en Gini Wijnaldum för vadå? 15 miljoner pund från en nedflyttat Newcastle kommer in och är helt avgörande för det här laget. Det är klart att man kanske inte hittar en vänsterback i Hull för 8 miljoner pund som bara visar sig vara en av världens bästa. Det så lätt är inte det att utföra, men så mycket av de här komplementspelarna som har kommit in, alltså du måste värva rätt karaktär och rätt typ, för nu har du en tränare som förväntar dig att alla spelare på planen ska anfalla, alla spelare på planen ska försvara. Det kommer vara holländsk totalfotboll. Vi har ju sett Ajax spela. Det kommer inte, han kommer inte kräva någonting annat än, alltså spelarna kommer behöva träna mer än vad de gjort i sitt liv. De kommer behöva träna mer intensivt. De kommer behöva ha en briefing inför varje träning, exakt vad de ska träna på, och sen kommer de behöva en deep briefing på det träningspasset, vad de har gjort fel. Alltså det kommer vara mer detaljstyrt och mer intensivt än vad de här spelarna har varit med om tidigare. För det är den uppfattning jag har fått om Ten Hag. Han är som Guardiola och Röm, fast han är värre.
Ja, fast alltså så här. Ja, det finns, du har ju viss begränsning hur mycket du kan värva. Du kan inte värva in 10 nya spelare, det kommer inte gå.
Och jag tror inte de behöver det. Jag menar,
ja, men du måste ju, alltså om du ska hitta de där liksom så här guldkornen och så vidare samtidigt, det blir ju väldigt många spelare. För jag räknar ju med att så här, titta på det. Alex Telles och Luke Shaw som vänsterbacksalternativ. Det har inte funkat i år. Men samtidigt, vi vet alla vad Luke Shaw gjorde för något år sedan. Han var helt strålande. Vi vet vad Telles kan göra. Det är fullgott liksom vänsterbackspar. Om de har ett okej system runt sig och köper idén, då funkar de alldeles utmärkt. Jag vill ju, Aaron Wan-Bissaka går att säga väldigt mycket om, men till exempel Diogo Dalot tycker jag är en fullgod högerback egentligen. Det är absolut en truppspelare. Victor Nilsson Lindelöf skulle absolut kunna fungera bredvid Rafael Varane i ett mittlås. Harry Maguire kan egentligen mer än vad han har visat också. Fred tycker jag är en underskattad fotbollsspelare ganska ofta, baserat på mycket på prislappen och så vidare också. Att han inte heller har hittat rätt i systemet. McTominay är superbra truppspelare att ha. Donny van de Beek är ju ett sparkapital. Du har Cristiano Ronaldo som vi inte ens har nämnt här i sammanhanget, som är så här, elefanten i rummet egentligen. Det är en spelare som Ten Hag vill ha med i sitt system. Köper han det här från en tränare som har betydligt mycket mindre erfarenhet än vad han själv har? Vem vet? Så det finns ju mycket, det finns ju material där. Sen, där du behöver är ju, det är vissa detaljer du behöver. Det är vissa spelare du behöver få in. Du behöver få in en tro på det och ja, så att det blir någon form av förbättring.
Just Cristiano Ronaldo är ju intressant eftersom man har ett år kvar på sitt kontrakt. Stor risk att Manchester United missar Champions League nästa säsong. Han har väl sagt uttryckligen att han inte är intresserad av att stanna kvar om det inte blir Champions League-spel. Vilket jag kan förvänta mig. Han är 38 år gammal nästa år, va? Nästa säsong fyller han det.
Cristiano Ronaldo någonsin spelat Europa League? Då har han inte. Alltså, det skulle vara om man har gjort det någon gång för Sporting då. Men det är väl knappt det.
Nej, jag vet inte fasen.
För United det var ju aldrig att peta i den turneringen under tiden Cristiano Ronaldo var där.
Nej, gud nej. Och sen är det också här, alltså på pappret så är ju inte Cristiano Ronaldo en Ten Hag-spelare. För han kräver ett enormt försvarsarbete utav sina forwards. Du måste springa precis hela tiden och du ska vara otroligt lojal den spelidén. Sen, å andra sidan, så är Cristiano Ronaldo ett utpräglat proffs. Han är otroligt noggrann i sina egna förberedelser. Han har nog väldigt respekt för en tränare som är sjukt seriös och sjukt detaljerad och förväntar sig väldigt hög nivå av professionalism från sina spelare. Det tror jag är någonting som Cristiano själv kan respektera och köpa. Men har han benen för det fortfarande? Även om han skulle köpa in på det, fan nu jävlar ska jag pressa. Nu ska jag springa, nu ska jag pressa. Jag är inte alls... Jag tror definitivt att Cristiano skulle kunna träna upp, alltså du vet, han skulle kunna göra det, men har han benen vid 38 år, även om man helt och fullt köper in på idén att det är så här jag ska spela fotboll nu, jag är inte säker på det, och då ja, vi får väl se. Det är inte helt lätt att flytta på en sån pjäs heller.
Nej, och det är väl, det är ju det som blir intressant, vilka pjäser kan man flytta på. Nu blir det ju lite av, vad heter det, storstädningen i truppen sker ju automatiskt på utgående
avtal. Pogba försvinner, Matic försvinner, Cavani försvinner.
Juan Mata, Jesse Lingard väl också. Sen är det ju ganska många spelare som liksom riskerar att säljas eller väcker intresse från andra klubbar som inte har utgående avtal. Totalt är det väl 6 stycken spelare med utgående. Sen kan du slänga till en hel del sådär fringe-spelare som mycket väl kan flytta på. Tänk på typ Eric Bailly, är ju ett sånt namn som skulle kunna röra sig. Det som har pratats om mycket är väl att positioner man vill förstärka. Du vill ha in en anfallare, du vill ha in en mittfältare såklart, du vill ha in en mittbacken. Förstår inte riktigt jag på samma sätt varför det är så otroligt alarmerande. Det försvaret har inte funkat, men ja, det är inte lätt att bara handplocka en bra mittback. Någon form av ytterback, högerback, andra målvakt tycker jag verkligen inte jag har prioriterat, men det brukar finnas med på listorna också. Så att vi får väl se vad det landar i. Men vissa namn, du senaste, det dyker upp hela tiden såklart nya namn och så vidare.
Ja, ska vi ta de namnen som har nämnts då? Det är bland annat Telegraph som har publicerat en önskelista. Darwin Nunez.
Rimligt.
Väldigt rimligt, det är ju definitivt en spelare med de egenskaperna som Ten Hag efterlyser. Han är otrolig arbetshäst, han är spelsmart, han är målfarlig. Det är ju en kvalitetsspelare rakt igenom.
Ung dessutom.
Han påminner så väldigt mycket om en ung Suarez, så att det hade varit jobbigt att se honom i Manchester United. Men han har verkligen den där, Han har ju grintan också och det här, alltså viljan att vinna och allt det där, det är liksom det pannbenet som man behöver få in.
Lär dock kosta, även om det är
kommer kosta
ganska
mycket pengar.
Klart att han ändå kommer lämna Benfica den här sommaren, det är ju känslan. Det verkar väldigt, väldigt bekräftat liksom ändå att Benfica kommer att casha in på honom. Men de lär ju få konkurrens om en sån spelare också, men det som talar för är väl att det är många klubbar som ändå jagar andra större namn som vi säkert kommer in på senare i den här podden också, som inte då blir direkta konkurrenter i den kampen om signaturen. Andra namn som dykt upp, såklart Antony, Ajax har ju varit supergenombrottsman i år, skulle såklart tillföra mycket. Mardrömsbesked dock för Antony Elanga om man skulle värva en annan Antony som dessutom också är en ytter och så lär få speltid. Arnaud Danjuma dök upp här också, Villarreal succé värvning från Bournemouth. Det är väl den typen av värvningar du vill man ska göra liksom, hitta någon i Bournemouth. Sån liksom juvel som du hittar där som har tagit dem till en Champions League semifinal. Det är ju absolut ett intressant namn. Jurgen Timber är ju ett namn som också dykt upp till mittbackspositionen, som såklart att många Ajax-spelare som aktuella förflyttar kommer att nämnas. Sen tror jag inte det kommer sluta med att Sebastian Haller hamnar i Manchester United. Men det finns ju, de behöver, det är ett väldigt svårt, viktigt fönster de står inför. Sen är det ju lite alarmerande att hela scoutingverksamheten verkar ha bestämt sig för att sluta mitt i det här. Så jag vet inte riktigt vem det är som ska sköta all scouting eller vem det är som ska liksom stå för rekryterandet på ett förtroendeingivande sätt. För det kan, den här kan ju inte bara sitta där själv och göra allting. Det finns ju såklart folk för det, det är inte där. Men är det kompetent folk nog att det ska bli bra?
Precis. Ett annat namn som har nämnts är Juri Tielemans, som jag har ett år kvar på sitt kontrakt.
Rimligt.
Kan man få en Juri Tielemans för en rimlig peng? Med tanke på att det är ett år kvar på kontraktet, så är det en kanonspelare. En spelare som har allt det där för att kunna gå in. Han kanske inte är den som ska leda det här laget på mittfältet om, säg 4-5 år, när Manchester United förhoppningsvis är tillbaks i Europatoppen och slåss om de stora titlarna. Då kanske det inte är Juri Tielemans som är första namnet på det här mittfältet. Men här och nu, de här åren, du kan definitivt liksom vara med och vara ett topplag med Juri Tielemans på ditt mittfält, så utan tvekan. Riktig kvalitetsspelare.
Det blir väldigt spännande att se vilken väg de går och hur det kommer fungera, alltså vad det är för typ av värvningar han kommer ta in. För det, samtidigt så pratas det om Harry Kane och Declan Rice. det också. Harry Kane sägs väl i och för sig att han ska vara totalt ointresserad eftersom att de inte valde Pochettino. Och jag vet inte varför han skulle vilja gå till ett United som inte spelar Europa. Nej. Från ett Tottenham som ska sannolikt kan spela Champions League nästa säsong. Det finns ju inte.
Nej, det tror inte jag heller. Declan Rice har vi varit inne på, vi har pratat om det i den här podden, vi har pratat om det i Premier League-podden. Ja. Jag tror ju att det är den bästa värvningen som Manchester United kan göra. Han är en helt och hållet komplett mittfältare för det där mittfältet. En framtida kapten, en ledargestalt, superproffs, gör mål, skyddar sin backlinje, krigar och vinner, kan spela fram. Han är helt fenomenal.
Men då använder du också över hälften av hela transferbudgeten på en spelare.
Ja, det blir
svårt, för då är det ju ganska många av de där andra du måste förlita dig på som...
Ja, som då man är du tillbaks där igen.
Ja, och det är ju det som blir balansgången på något sätt, som blir väldigt svår för United att göra. Du måste ha in världsklass, men det är inte så lätt att hitta världsklass idag för rätt summor.
Nej.
Så att det är väldigt svårt fönster, men såklart ur Uniteds perspektiv inspirerande på att det kan ju inte bli så mycket sämre i alla fall.
Nej, det kan det inte. Det här är den sämsta upplagan av Manchester United som jag har sett i mitt liv, tror jag. Det känns så här nu i alla fall. Utskåpningen mot Liverpool senast var så ensidig, och den där första halvleken var något av, alltså den skillnaden mellan de två lagen, alltså jag vill säga, den skillnaden mellan de två lagen har inte funnits tidigare överhuvudtaget åt något håll. Alltså när Liverpool var som sämst var aldrig den här typen utav, även om det kunde skilja många poäng i ligan och så vidare, och att statusen var, men det var aldrig så att det på förhand, alla sa det, det är bara en fråga hur många bollar Liverpool vinner med. Och så blir det så. Alltså det var liksom så här, även under de åren, eller de åren när liksom, så ta ett par år tillbaka, jag menar Solskär och United hade, det var ändå alltid liksom en oerhört svår fotbollsmatch att möta Manchester United. Det var liksom inte ett lag som, där någon utav deltagarna bara ställde ut skorna och gav upp på förhand. Men det var känslan i tisdags. Jag kan uppriktigt säga att jag, alltså till och med i höstas, alltså 5-0-matchen stod 4-0 i halvtid, så kändes det som att det fanns åtminstone
vilja.
En vilja och en inställning hos Manchester United, men den fanns ju inte kvar. Det var ju bara så jävla håglöst och alla, ingen visste vad de skulle göra. De sprang runt och tittade på varann och undrade vad fan är det frågan om.
Varandra då, inte varann på läktaren.
och Paul Pogba kliver av efter 8 minuter och kändes som att en match bara, nu är den bara över. Det
är sanslöst faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ska vi ta oss till en annan del av Manchester?
Vi tar oss till en liten bit därifrån. Nu har vi pratat Manchester United och Ten Hag länge. Manchester City har ju ett ganska bra lag och en ganska bra tränare redan och är rätt långt fram i sin utveckling av att vara ett komplett lag. Eventuellt blir de ännu lite mer kompletta när Erling Braut Haaland ansluter till sommaren, vilket mer och mer pekar på.
Ja, det kom ju uppgifter här nu från diverse håll där om att han är överens med City, har valt City. Sen är det uppgifter som säger annat, att nej, han har inte beslutat än vad han ska göra. Men samtidigt, så det är ändå trovärdiga uppgifter från England, säger att Haaland ändå ska i principiellt vara överens med City om att det blir det. Han får en väldigt, väldigt bra lön.
Ja,
det ska fortfarande förhandlas exakt vad det blir för övergångssumma. Det ska förhandlas agentavgifter och diverse olika saker. Det är långt ifrån klart.
Raiola ska ha en hyfsad bit av kakan också.
Ja, och Alf Inge ska väl säkert
Alf
ha en liten
slant. Ska också ha en slant.
Men alltså, så bara spontant, det känns ju, jag har sagt det förut, det känns ju logiskt.
Ja.
Det känns jättelogiskt för Haalands del att han går i sin pappas fotspår. Det är en klubb som han faktiskt haft tröjor med när han var liten, och det har vi också varit inne på förut, att när har City någonsin värvat någon som faktiskt kan säga att han har hållit på City sen Barsby, någon som faktiskt har skäl för att kyssa ett klubbmärke upp presentationen. Det har vi ju inte sett förut i City fall och det tror jag betyder jättemycket att få in en sån på den positionen, verkligen behöver någon också.
Ja.
Som säkert också skulle gå helt helhjärtat in under Guardiolas idéer och liksom underkasta sig dem i fullo, som är, verkar vara framtagen i ett labb, precis som Manchester City som lag.
Ja.
Det passar ju perfekt på alla sätt och vis, så han kommer ösa in mål. Att sen, så här, det var ju Real Madrid som var med i matchen. Det här är ju tycker jag är ett tecken på att de här uppgifterna dyker upp, är ett tecken på att men Kylian Mbappé hamnar nog i Real Madrid ändå. Det kanske inte blir den där förlängningen med PSG som alla pratar om, för då vet jag inte vad Real Madrid har för idéer riktigt, om de inte får varken Mbappé eller Haaland. Men nej, det som sagt, mesta pekar på City även om det inte är klart, och City får en perfekt värvning. Haaland hamnar i en klubb som kan slåss om alla titlar, lär göra massa mål, får förhoppningsvis vara skadefri, för det är väl det som är lite orosmomentet här, att skadehistoriken sen säsongen har inte varit.
Ja, han har haft mer skador den här säsongen än vad han har haft tidigare. Ja. Nu är han ju ung liksom, och det, den här typen av säsonger kan ju dyka upp och inte betyda så mycket.
Men det är ju alarmerande när han då ber om att det inte ska skrivas om eller pratas om, eller man lägger locket på hans senaste skadekänning av skäl att liksom övergången, att det är övergångssommar liksom.
Ja.
Då undrar man ju, vad är det som är ett problem här? För det är väldigt ofta han missar matcher, det är små skavanker hit och dit. Jag förstår för Real Madrid tvekar. För det ska de ju ha gjort också baserat på det. För de har ju en historia på senare tid av att lyckas värva väldigt dyra stjärnor som inte spelar så ofta eller kan spela så ofta.
Nej.
Så att, Nej, men förhoppningsvis håller han sig skadefri. Förhoppningsvis så blir det bra för honom och han får ösa in mål för City. Det är väl det som är känslan just nu.
Ja, det är ju tanken. Och det, vi har pratat om det förut också, men det här med att Manchester City, de har ju en grej som de verkligen saknar och det är genuiniteten. Det är ju, visst, nu har de Phil Foden som är en egen produkt som är från Manchester och så vidare. Och det är det de kan liksom hänga upp sitt lag och sin, den här kontakten mellan läktare. Och, men de har inte så mycket historia att titta tillbaka till. De har inte alla, du vet, de här... legendarerna som sitter i tv och men du vet, som Manchester United
Michael
och Liverpool och
Richard sa de ju för sig i tv.
Richards, herregud.
han sitter
i tv som någon slags alibi, det stämmer, men de saknar vissa såna här storklubbs attribut som de flesta...
De kan inte vinna Champions League hur mycket de än försöker. Det är ett storklubbsattribut.
Lite så. Men här kommer ju någon som har liksom en historia till klubben genom sin pappa. Mm. Och genom att han ju faktiskt bodde i Manchester några sina första år i livet. Växte upp då i Manchester för att Alf Inge spelade i Manchester City. Det har ju också ett tecken på att det börjar närma sig, det är ju att alla de här, alltså, så här gamla bilder börjar läcka ut nu på nätet, där det dyker upp mer och mer när Erling Braut som står i Manchester City-tröja eller är på gamla, vad hette den nu då? Höglund Port, vad deras gamla stadion hette som de spelade på den tiden.
Main Road?
Main Road, ja, såklart. Och så vidare. Och det är ju ett bra tecken när det börjar läcka ut såna där. Och det, jag menar, här kan de ju plötsligt göra en presentationsvideo som att här kommer en superstjärna hem till sina rötter och så vidare. Och det tror jag inte man ska underskatta. Jag tror inte man ska underskatta det varumärkesbyggandet, för det är ju Manchester Citys största problem. Att de uppfattas som lite plast, lite fake, bara ett lag som bara har köpts ihop. Det har inte liksom vuxit fram ur någon slags dynamik. Medan här finns liksom en dynamisk krok, att någonting att stoppa ner i jorden.
Och det är så passande också att då den här kroken som sätts i jorden dessutom är just en spelare som Erling Braut Haaland som på något sätt, jag vet inte, alltså bara symboliserar liksom, jag höll på att säga allt som är fel med ungdomsfotbollen, så långt kanske vi inte ska gå, men alltså så här, han är ja, det var väldigt hårt, men alltså han ser ju verkligen ut som skolgårdsmobbaren. Han ser ut som den här liksom the jock i liksom gamla high school filmer. Sergio Ramos är lite den auran också, men han är ju en försvarare, det är ju inte lika. Alltså han gör alla målen, han är lång, stor, kraftfull, lite små, alltså lite tystlåten och burdus. Alltså hela hans aura är ju bara, passar ju på något sätt. Och sen, måste komma, han är 21 år gammal. Och de får honom nu såklart, och för hans del, absolut. Han kanske har en dröm att spela i Spanien någon gång, som det ändå pratats om att han skulle föredra det. Ja, det finns ganska många år kvar att göra det.
Ja.
Ifall du väljer att skriva på ett femårsavtal med City här och spela, och sen får vi se vad som händer om 5 år.
Ja.
Då kanske han tycker att men nu, nej, City vann inte Champions League under de här 5 åren trots allt. Nu vill jag gå till en stor klubb. Om vi fortfarande har en diskussion då, eller om City har normaliserats och blivit en stor klubb då, det vet jag inte. Är det logiskt?
Ja, det är väldigt logiskt, och det är oerhört skrämmande. Alltså det är ju läskigt. Jag menar, men Manchester City med det sättet de spelar, med att stoppa in en Haaland i det laget, alltså det får de ihop det här, vilket jag inte tvivlar en sekund på att Guardiola kommer få. Så kommer det vara ett lag som är väldigt, väldigt svårt att spela mot. Väldigt svårt.
Ja, det är de ju nu också.
Och det är de ju redan, men ett lag som, jag ser inte riktigt hur man hindrar dem från att göra mål, om jag ska vara riktigt ärlig. Med liksom De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Sterling, alltså Mahrez, alltså som bara gör så mycket rätt, skapar så mycket ytor, får in så mycket bollar, bara etablerar sånt tryck, och sen så har du en sån dödlig boxspelare som Haaland är, som slår sin försvarare hela tiden, som vinner sina dueller, som kan vinna löpdueller, som Han kan vara target om det skulle behövas.
Har tugget på plan också.
Ja, ja, alltså,
det är ju det.
Han kan grisa och bråka och ta den här fighten med elaka engelska mittbackar liksom utan problem. Det är en skrämmande framtidsvision faktiskt.
Ja, och den känns också sannolik just nu. Så är det ju.
Ja, absolut.
Men vi får se, det sista ordet har väl inte sagt där än, men det är mycket tydligt på det just nu i alla fall.
Mycket tyder på det, verkligen. Och det är spännande. Man gillar ju ändå man gillar det ändå på något sätt. Jag är för Dybala har du pratat mycket om ju. Vi tar oss ner till Italien, och det verkar som det är Inter.
Ja, det är väl det som det pratas mest om. Jag tror att Dybala har väl inte där jättebråttom med vad han ska göra, men det kom väl lite spridda uppgifter från Italien om att Inter ändå ska ge ut ett treårsavtal till Dybala. Att de ändå är så pass långt och vill ha in honom. Jag tror ju spontant att det är en supervärvning för dem. Nu får vi se om de behåller Lautaro också eller om de cashar in på honom. Han gjorde ju en alldeles strålande match här i cupsemin i veckan. När Inter avfärdade Milan ganska enkelt där med 3-0. Och då var det när Lautaro fick spela med Korea istället för med Dzeko. Han fick spela med en mycket mer liksom tekniskt, djupliggande, spelfördelande typ av anfallare som passade Lautaro perfekt att spela tillsammans med. Tyckte jag i den här matchen. Det är någonting man väntar på att få se, men Korea har varit skadad mycket. Jag tror Dybala i den rollen med Lautaro. Herregud vad bra det skulle kunna bli. Och ha någon som en av två där. Jag tror att det är en supervärvning av dem om de kan lyckas. Och gratis dessutom. Och prestigevärvning på att de plockar en av Juventus bästa spelare från Juventus.
Ja.
Så att den, jag förstår för Inter vill. Jag kan se varför Dybala ändå är lockad, för han trivs ändå i Italien och har gjort det bra där, och den liga han kan och som han kan bevisa mer i också dessutom. Så att Inter känns ju rimligt på alla sätt och vis, tycker jag, beroende på vad det är för andra aktörer från andra länder som skulle kunna blanda sig i. Jag vill ju inte släppa att Liverpool borde ändå blicka lite däråt, men vi får väl se. Men Inter just nu är väl de som det pratas mest kring.
Vi har också Rydiger med utgående kontrakt, och där verkar det inte alls vara färdigt än så länge. Vi har ju placerat honom i massa olika klubbar och känt som att ena stunden var det Juventus och nästa var det Real Madrid och sen så Manchester United och vi får helt enkelt se.
Bayern
München har det pratats också om.
Han verkar inte stressa allt för mycket heller. Verkar snarare vänta in Chelsea och det som sker där också av respekt för klubben. För jag tror inte han skulle ha någonting emot att förlänga med Chelsea och stanna där. Han har ju gått alldeles utmärkt där och varit alldeles strålande på alla sätt och vis. Och viktig för dem. Samtidigt, Real Madrid-spåret har ju på det sättet vaknat igen nu. Det har ju sov ju ett tag, det var liksom agentplanterat och så vidare. Men nu verkar det ändå vaknat. AS hade väl här idag till och med en etta där de hade Kylian Mbappé och sen de här ska man bygga med kring Kylian Mbappé. Då var det ju två personer. Det var ju Aurélien Tchouaméni som vi pratade om förut i den här podden, defensiv mittfältare i Monaco, och det var Antonio Rüdiger, en mittback, en defensiv mittfältare. Och jag tror alltså såklart Rüdiger skulle vara en jättebra värvning. Sen vart han skulle gå in exakt, Alaba Militao har ju varit självklara första valet där tidigare här nu. Det är väl om man flyttar ut Alaba som vänsterback då, för Lamendi har inte varit riktigt lika bra som han var tidigare och var ganska skadebenägen. Marcelo lär lämna, så då skulle det vara man spelar Alaba, Militao, Rüdiger och sen
alltså man kan ha tre världsklass mittbackar i en trupp som Real Madrids. Det är inga...
Nej, så är det ju också.
Det är ju inga konstigheter.
Sen borde jag tycka att man snarare borde lägga kraften på att försöka värva Reece James, som det också har pratats om att man vill göra. För de behöver en högerback och Reece James.
Jävla bra han är.
Ja, men de har ju börjat lite nu också. Det var ganska tydligt att Karim Benzema bytte tröja med Reece James efter då ett kvartsfinal i Champions League.
Spanska påverkansoperationer.
Vinicius var inne på Instagram där och kommenterade bra match och så vidare. Så att såklart att det har börjat tisslas och tasslas lite för att se, bara sondera terrängen med tanke på vart Chelsea är just nu. Chelsea om att hämta.
Ja, om vi då ska följa upp lite vad som hände i veckan. Chelsea som åkte på pumpen mot Arsenal. Den här såg jag inte komma, kan jag säga.
Nej, jag satt väl och bara hånade Edin Ketia här inne och sen så bara går han in från ingenstans. Men det var väl ingen som såg att Edin Ketia skulle göra två mål i den här matchen.
Nej, men Arsenal superform, plötsligt så bara trillar av en kant, tre raka torsk i matcher som de ska vinna, sen bort till Stamford Bridge och vinna med 4-2. Det går inte att begripa det här laget. Vad håller de på med? Nu är de ju med igen. Det kändes som att de har spelat bort sig från den där fjärde platsen. Nu är de på samma poäng som Tottenham. Visserligen med sämre målskillnad, men det kommer ju tappas poäng där.
Jag skulle inte förvåna mig om Chelseas tredje plats är i far och så under säsongen på slutet. Det är ingenting som är något logiskt med någonting. Alltså innan United åkte till Anfield så hade det väl till och med dem lite liksom häng. Nu har de ju tappat det såklart, men
ja. Ja, de är nere på sjätte plats med Manchester United. De är ju då 3 poäng efter Spurs Arsenal med en match mer spelad, så att hängmatchen ska spelas. Det är 5 matcher kvar. Det är klart det kan hända väldigt mycket än så länge. Chelsea är 5 poäng före med en match mindre spelad, så att deras tredje plats är inte hotad, skulle jag ändå säga. Men ja, Chelsea behöver de har väl hamnat lite nu, inget vidare Europaspel. De kommer inte att röra sig någonstans i ligan. Rüdiger var ju skadad, nu spelade inte mot Arsenal.
Ja, det var det väl klart Sar Christensen i mittlåset, är väl inte deras första val direkt.
Nej, verkligen inte.
Den Barcelona klar är Christensen.
Ja, just det. Så att det är klart att motivationen går ju ner lite grann i det här skedet på säsongen när man har en FA Cup-final och det är det man har kvar egentligen att spela för. Resten av säsongen är ju mer eller mindre gjord vid det här laget, ja. för Chelsea skulle jag säga. Och då är det klart, då kan det bli så här. Jag tror kanske det var lite en tillfälligheternas produkt att det blev så.
Så är det ju, och det är ju så här, derbymatcher lever sin egna liv också. Så är det ju alltid.
Ja.
Och det här Arsenal, på tal om det här med att ligga långt ifrån. Arsenal för några år sedan känns som att de var långt ifrån i allmänhet. Nu är de ett så pass slagkraftigt lag att de ändå kan... De är i ett läge där varje derbymatch faktiskt lever sitt egna liv. Där de faktiskt har chans att...
Vilka möter Arsenal imorgon?
Ja, det blir ju väldigt spännande.
Manchester United.
Just det, ja. Den blir väldigt intressant att se den matchen.
Alltså det man ser framför sig är ju att Harry Maguire går ut och bara springer som han aldrig har gjort. Han kommer bara springa runt för han vill visa för den här att han kan spela totalfotboll. Men istället springer bort sig och springer åt fel håll i 90 minuter.
Den blir väldigt spännande att se. Förstå vad det betytt för Arsenal om de skulle få en riktigt stor seger. Alltså, det var väldigt många år sedan nu, men 2-8 minns man ju.
Ja.
Den glömmer man inte bort i första taget, den liksom galna tillställningen där United i sitt esse bara kör över ett Arsenal. Nu kommer det absolut inte bli sådana siffror här med det här Arsenal. Det kan jag inte se på kartan. Men Arsenal är ju faktiskt, när har de gått in som någon sorts förhandsfavorit i ett möte med United?
Nej, det...
när var senast? Det var ju typ när Invincibles var igång. Det var liksom den senaste gången som det...
Ja, det var ju knappt då.
Att de var... ja, mot United var de ju knappt favoriter då. Det blir väldigt intressant match på alla möjliga sätt att se.
Ja,
faktiskt.
Ja, det blir det. Sen har de ju emot sig i Arsenal att de spelade sent mitt i veckan och sen är den tidiga lördagsmatchen. Så att vi får väl se hur mycket det påverkar. Å andra sidan så har, jag vet inte... Jag har inte sett vad det var för skada Paul Pogba gick ut med. Kändes som att han mest inte ville spela vidare, om jag ska vara riktigt ärlig. Han tog sig lite mot låret och sa, nej, det här skiter jag i.
Det här är inte bra för min branding när jag ska förhandla en kontrakt med andra klubbar.
Nu är väl McTominay kanske på väg tillbaks.
De måste ju få tillbaka McTominay eller Fred eller någonting snart. Alltså.
De måste få in en mittfältare för att...
Ja, men det håller ju inte. Jag vet inte om man ska börja titta på att verkligen kasta om. Jag vet inte, men såg Juventus...
Undrar om inte McTominay var med på bänken där, men...
Ja, de behöver ha in honom eller någonting i alla fall. Jag vet, Juventus har ett liknande problem här som jag såg i... hade äran att kommentera här i onsdags när man... Ja, det blir ju Inter-Juventus i Coppa Italia-final kan vi säga. Det blir ju klart här nu också. Med Juventus som hade 30% bollinnehav inne med 2-0, men de hade ju i princip inga mittfältare tillgängliga. Det var bara Rabiot och Zakaria, och man har ju då gjort om Danilo till inne mittfältare. Det funkar förvånansvärt okej. Men det är kanske sånt som United borde börja titta på, att vilken av våra wingbacks kan vi göra om till inne mitt. Det kanske är dags nu för det här Lindelöf-experimentet.
Ja, precis.
Det är väl kanske nu vi ska bara testa lite. Lev lite, Ralf.
Lev lite. Det finns inget att, det finns inget att förlora här, förutom en eventuell Champions League-plats. Vi tar oss därifrån då till Bayern München och Lewandowski innan vi svarar på lite frågor här.
Ja, Lewandowski, som nu ska de ju plötsligt börja förhandla kontrakt, verkar det ju som. Det har ju varit otroligt underlig situation där. Barcelona-spåret som skulle vara såklart, och det är någorlunda planterat också, gissar jag på, har ju svalnat ganska rejält. Laporta var ute och sa nyligen att Pierre-Emerick Aubameyang kommer vara vår nya nästa säsong. Och Aubameyang tackade ju för det med att sänka Real Sociedad här under gårdagen. Men Lewandowski, där är det i alla fall så att Bayern har öppnat någon form förhandling, sägs det. Om de inte skulle komma överens om ett avtal så ska de ändå vara öppna för att sälja. Och då pratas det om summa runt 40 miljoner euro. Inte helt otänkbart att någon klubb skulle kunna välja att betala det för att få in en av världens absolut bästa anfallare i ett antal år. Det skulle, han skulle väl kräva någon som var om treårskontrakt, gissar jag på. Så att, nej, vi får, det är bara att avvakta och se vad som händer där, känner jag.
Ja. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter upp för idag. David Cohen skriver: hur ska Real Madrid göra för att både värva storstjärnor samt bredda truppen? Vilka namn hade ni försökt få in?
Real Madrid.
Reece James.
Ja, Reece James tycker jag faktiskt är en supervärvning om de ska ju lyckas. Det kunde ju kosta.
Ja, han är ju, han är, nej, jag tycker helt magisk. Han,
nej,
är,
men för Carvajal har inte varit bra. Nej. Jag är ju svag för Lucas Vázquez, har alltid varit det, men han är ju egentligen inte en högerback.
Så att i FA Cup semifinalen mot Crystal Palace så var han alltså nere och spelade till höger i en trebackslinje. Reece James.
Vilket han väl helst egentligen inte ska vara, men...
Nej, men jag menar det att han är ju normalt sett, han skulle kunna spela som en forward eller som en ytter i en 4-4-2, men han kan också gå ner och spela mittback i en trebackslinje. Alltså han är så, och han var ju utmärkt. Han plockade ju ner Wilfried Zaha i den matchen, vilket inte alla gör.
Nu för tiden är det väl inte jättesvårt att plocka ner Wilfried Zaha. Jo, absolut. Men
det finns lättare uppgifter i ligan ändå än just Wilfried Zaha. Men det är klart, han är inte riktigt som han var för några säsonger sedan.
Nej, utan
jag menar bara, det säger någonting om vilken fotbollsspelare det är, Reece James. Han kan otroligt mycket.
Ja, verkligen. Reece James hade ju varit en supervärvning. Mbappé är ju liksom centerpiece, såklart. Det kan vi kontera i Real Madrid. De måste in honom. I övrigt, det kommer ju vara spelare som försvinner. Du kommer tappa Gareth Bale, du kommer tappa Isco. Äntligen. Det sägs att han vill stanna i Spanien.
Gareth Bale? Ja. Det är bra golfbanor.
Ja, men det, alltså, jag bara sitter ju och håller tummarna och hoppas. Bara för det ska vara så otroligt underhållande att se reaktionerna om han skriver på för Barca eller Atletico. På fri transfer.
Och är Barcelona, det känns så jävla
och är svinbra. Fatta hur roligt det hade varit. Nej, men så här, Bale Isco kommer ju försvinna. Du har ju lite folk på lån som du säkert kommer vilja flytta på. Eden Hazard vill man ju låna ut för att på något sätt generera värde på honom fram tills de kan bli av med honom och då sälja om ett år, sägs det. Borussia Dortmund och Arsenal är väl två klubbar som har nämnt tillsammans med Eden Hazard. Vi får se vad det landar i, om de blir av med honom eller inte. Men han kör ju en vice Casemiro. Och då är det Tchouameni, är ju perfekt värvning där. Sen är ju problemet att så länge Ancelotti sitter som tränare, så hur mycket kommer Tchouameni få spela? Då har Kamavinga och Fede Valverde som slåss om platserna på mitten. Modric, Kroos, Casemiro kommer ju fortsätta vara första valet även nästa säsong. Modric förlänger väl med ett år till, ett i taget som man brukar göra, och det finns ju ingen anledning att inte göra det. Marco Asensio verkar ju flytta på sig, så att jag tror någon form av offensiv spelare, Serge Gnabry har pratat väldigt mycket om, skulle kunna komma in som en offensiv ytter. Jag tror en höger ytter är väl inte en helt dum värvning heller, en riktigt bra ytter som kan konkurrera på allvar. Nu har ju Rodrygo gjort det ganska bra på sista tiden. Men man tänker, om Mbappé kommer in, då kommer det vara Benzema, Mbappé, alltså Vinicius, Benzema, Mbappé med ganska fri rollsättning, gissar jag på. Och då behöver du komplement till dem. En central forward som komplement, om Luka Jovic inte blir kvar, skulle ju vara bra också att få in, men frågan är vem där skulle vara som du kan acceptera en bänkroll. Det är inte så mycket de behöver göra på så vis egentligen, tycker jag. Jag tycker väl högerbackspositionen kanske är den mest prioriterade, för att Carvajal tycker inte jag riktigt håller idag, tyvärr. Vänsterback, om de ska värva en mittback så går ju alla bara ut som vänsterback, och då har du ju Mendy där också och så vidare. Så att Marcelo lär ju lämna nu. Han är ju på sista svängen. Så att det är väl där i Real Madrid, skulle jag säga.
Rafinha från Leeds, skulle han hålla för Real, tror du?
Tror inte han vill gå direkt. Kostar för mycket. Kostar för mycket.
Det är en sån här spelare som är så här, alltså, vi ser ju att det finns kvalitet i den gubben, liksom, utan tvekan. Men ser man den kvaliteten i en stor klubb där han inte kommer få lika mycket boll, där han inte kommer få den är svår, tycker jag, för han har ryktats ju ofta till, men han ryktas till såklart alla storklubbar i England och så vidare, men det kommer också rykten ut i Europa om Rafinha.
Då tycker jag snarare att det är piggare att titta på Serge Gnabry, som känns som en ganska smart värvning med ett kontraktläge i åtanke, vad han kan bidra med. Skicklig spelare som är van vid att spela i en stor klubb med mycket press, bra ålder, alltså där ser jag ju mer. Alla bara ska börja ta över den kampanjen där med att vilja kom hit till Madrid, det är jättekul. Lite så. Nej, men alltså, jag vet inte, jag tror inte det kommer att vara jättemycket. Kylian Mbappé kommer ju ta mycket av kraften, såklart, och det är ju det viktigaste på alla sätt och vis att få in. Sen kommer de ju vara där på Tchouameni, de kommer vara där på Rydiger. Reece James tycker jag väl är det absolut bästa de skulle kunna få in utöver, egentligen, eller någon form av högerback. Sen är så här, Real Madrid värvar ju inte vilken typ av spelare som helst. Det är det också. Jag tror till exempel en spelare som Rafinha är knappt med i böckerna för Real Madrid, alltså av intresse. Ett så här outsider-namn som man inte ska räkna bort, så är ju faktiskt typ om Richarlison skulle acceptera en rotationsroll. Vara in som, alltså, komplement. Det är ju en spelare som Ancelotti gillar i alla fall. Om Ancelotti är kvar så är det inte otänkbart.
Kommer Ancelotti vara kvar då?
Ja, om de vinner dubbeln så är det svårt att plocka honom.
Ja. Men det bästa vore väl om han lämnade?
Jo, absolut. Men sen är också så här, vem ska ersätta det? Jag såg att Jogi Löw plötsligt tog upp igen. Något så här. Men det kan ju inte ske. Det kan ju inte ske, man hoppas jag. Jag tror det är typ den som hade varit drömmen till Real Madrid, men det är frågan, jag ser det inte hända. Jag ser det inte. Det är inte Real Madrid-typen av tränare. Det är Jürgen Klopp. Men det kommer inte ske.
Nej, jag tror att han själv tycker att det är ett problem rent språkligt. Det har jag varit inne på, att han hade erbjuden från Spanien, men han kan ingen spanska. Och han är
lärlig spanska.
Ja, men han är så...
Han är tysk.
Han är tysk. Nej, men han känner att han kunde tillräckligt bra engelska, att det är väldigt viktigt för honom att kunna förmedla liksom precis vad det är han vill göra och så vidare. Att han såg det som ett problem då i alla fall. Sen kanske i en miljö som Liverpool, han har fått jobba med väldigt många olika språk, och nu kommer in spelare som inte kan ett ord engelska eller tyska och så vidare, och märker att nu har han ju jobbat också med Pep Linders i ett antal år, som ju man kan ta med sig och som pratar alla språk i världen, verkar
det
som.
Sen har det ju börjat ändå med Alaba, Kroos i laget, och du har sett att Gnabry skulle komma in. Då har du börjat ha en liten tysktalande bas i klubben också. Ja, jag tror att Nagelsmann tycker jag är spännande, det vet jag. En tränare som har varit på tapeten förut. Men sen, det mest logiska, det mest troliga utifrån hur man känner Real Madrid och utifrån hur de har agerat tidigare, det är ju att Zinedine Zidane bestämmer sig för att komma tillbaka ännu en vända. Och då sitter man där med Zidane igen.
Sen är ju Sean Dyche ledig nu också.
Ja, det hade ju varit det absolut roligaste, men det kommer ju inte ske.
Det är ju drömmen.
Raul ska ju inte uteslutas heller.
Raul, vad gör han?
Han tränar ju B-laget. Och han ska ha varit en av kandidaterna till Leeds-jobbet. Men tackat nej för att han har A-laget i Real Madrid i sikte. Och Raul in slut i en cirkel. Raul kommer träna Real Madrids A-lag förr eller senare i sin karriär.
Ja, så är det nog.
Och hur han skulle vara som tränare vet jag inte, men han skulle vara otroligt madridesk i alla fall i sättet han är. Det är ju uppenbart, för Raul symboliserar allt som alla de här positiva egenskaperna som Real Madrid vill förknippas med är Raul personifierad. Så att såklart han kommer att träna Real Madrid förr eller senare. Vet inte om det är nu, men han kommer ju någon gång.
Ja, så är det. Hörru du, det får runda av den här. Du ska iväg.
Det är väl långt svar på en fråga där.
Ja, ja. Det köper vi. Det blir mycket Ten Hag idag, mycket Manchester United. Premier League-podden är tillbaks på måndag igen. Ska vi försöka sammanfatta helgens matcher. Missa heller inte Allsvenska podden som är igång med Disco, Boman, och du dyker upp där ibland. Du ska iväg på AIKs träning nu, va?
Ja, precis, ska vi kolla läget inför derbyt. Kan passa på nu när vi ändå är inne i reklammode, håller på att säga, att imorgon lördag sen kväll, då har ni inget annat bättre för er såklart än att ratta in Copa del Rey finalen.
Just det.
Real Betis mot Valencia.
Du kommenterar.
Yes. 22 imorgon. Så det är perfekt kvällsunderhållning där på lördagen. Det kommer bli en kanonmatch mellan två lag som törstar efter titlar. Två fantastiska föreningar på alla sätt och vis. Faktiskt egentligen en drömfinal ur liksom objektivt perspektiv. Kanske inte liksom så här PR-perspektiv med att Real Madrid och Barcelona inte där. Men Betis Valencia, det är också en clash mellan två fotbollsfilosofier. Det kommer vara grinigt, det kommer vara underhållande, det kommer vara dramatiskt. Så att den får ni absolut inte missa på för alla pluskunder på Sportbladet imorgon lördag.
Det är en jävla dunderhelg överhuvudtaget ju, fotbollsmässigt.
Ja, det är väldigt många dunderhelger i fotbollsväg nu för tiden, känns det som.
Ja, men menar, söndag du har ju Stockholms derby, Merseyside derby, du har Copa del Rey final.
Copa del Rey är på lördagen.
Det är på lördagen, ja. Och på lördagen har du också då Arsenal Manchester United.
Men jag har inget att skylla på, för det krockar inte med någonting.
Nej, du ser.
För jag bara litar på att våra lyssnare inte kollar på Ligue 1 och PSG Lans på... De som sänder ligan, nej, skämt åsido. Kylian Mbappé gör väl 3 mål och 2 assist igen, gissar jag på.
Det är väl hans snitt ungefär den senaste tiden i det där.
Ja, hans form är helt okej.
Okay. Mm. Hörru, tusen tack för alla ni som har lyssnat. Tack för att du var med, Makoto. Vi...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hör snart igen.